Det här är Lantbrukspodden med mig Camilla Olsson.
Och med mig Anna Nilsson.
I det här programmet möter vi den ekologiska mjölkbonden och skogsägaren Marcus Henriksson, Lantbrukspoddens egen bonde i Eksjö. Och först i kvarn får först mala, eller hur? Men hur går det till när mjölet mals på en liten bykvarn? Det ska vi få följa med ut på idag. Och så här års är det dags att skydda tallplanteringen mot skogens konung. Nu kör vi!
Och det här är det 11:e avsnittet av Lantbruks podcast. Och sist vi spelade in så var vi på Elmia Lantbruk Djur och Inomgård i Jönköping. Vilken fest det var, Camilla!
Det var det verkligen, och det var jätteroligt att så många av ni som lyssnar kom fram och hälsade och pratade om podd och allt möjligt med oss. Vi är verkligen jätteglada över det. Fortsätt att höra av er till oss.
Mm, och många berömde oss också för att vi är aktiva i sociala medier på Twitter, Instagram och Facebook. Och där heter vi ju Land Lantbruk, så fortsätt gärna att följa och diskutera med oss där.
Precis, och samtidigt efter Elmia så kunde vi se att lyssnarsiffrorna för det avsnittet gick upp. Och därför vill vi också passa på att hälsa nya lyssnare välkomna till podden och hoppas att ni kommer följa med oss i vår resa här.
Mm, ja, nu kommer ju Lantbrukspodden ut med ett nytt avsnitt varannan torsdag från skogen och lantbrukets mångfacetterade värld.
Förra veckan så drabbades Sverige av ett mjältbrandsfall. Det var i Kumla utanför Örebro som en kviga hittades död i en hage. Och hur kunde det här gå till egentligen?
Ja, det var ju så att det var ganska vanligt med utbrott av mjältbrand under första hälften av 1900-talet. Och då var rekommendationerna då från myndigheterna att man skulle gräva ner djurkropparna på någon avlägset ställe.
Ja, men hur kommer det sig då att man får upp de här sporerna, att de blir aktiva igen? Hur går det till?
Jo, det är det att de här bakterierna som ligger bakom mjältbranden, de kan överleva i minst 100 år. Och när de kommer i kontakt med luft så bildar de nya sporer. Och då är ju då kreatur och annan boskap extra känsliga för att bli smittade. Och saken är ju att det har ju gått ganska många år sedan dess. Det kan ju vara 50 år eller mer. Och då har man kanske glömt bort då vad man grävde ner de här djurkropparna. Och om man har märkt ut dem så kanske kartan har försvunnit. Eller så var det kanske ingen tydlig utmärkning. Så det är svårt att veta då exakt var man begravde de här djurkropparna.
Mm. Ja, det där kommer vi att följa såklart. Och händelseutvecklingen av det här kommer vi följa, finns på vår hemsida lantbruk.com, och vi kommer säkert att ta upp det här i podden igen så småningom. Men från en smitta till en annan tänkbar smitta, för Livsmedelsverket vill nämligen förbjuda försäljning av opastöriserad mjölk. Hur kan det komma sig?
Ja, de vill ju då från myndighetens sida skydda gamla barn och sjuka då mot att bli sjuka helt enkelt när mjölken inte är hygieniserad. Så det är ett förslag från Livsmedelsverket och nu är det ute på remissrunda och beslut kommer fattas då först någon gång nästa år.
Mm. Men är det här så farligt då egentligen?
Ja, det kan ju sprida farliga sjukdomar, så det är inte att förringa. Men samtidigt så är det många då som hävdar att det är upp till individen själv att göra den här riskbedömningen. Och det kan ju vara allt då från att köpa jordiga grönsaker och då kan man också få i sig smittor. Så det är något som verkligen engagerar hela Lantbrukssverige och konsumenter, lantbrukare. Och så finns det ju en del speciella livsmedel som baseras på just färsk mjölk från gården.
Mm, precis, jag förstår att du tänker på Smålands stolthet, ostkakan.
Ja, det är ju många av oss som undrar hur det ska gå för ostkakan. Så att det ska vi givetvis följa nogsamt. Och om ni där ute har frågor om vad som kommer hända med det här så finns det ju en bra chans att ställa sina funderingar. Eller hur, Camilla?
Mm, precis. För måndag den 11 november klockan 13 så kommer du som lyssnar att kunna ställa frågor direkt till Livsmedelsverket. Det är nämligen så här att Mats Lindblad som är smittskyddssamordnare på myndigheten. Han kommer att chatta på vår hemsida lantbruk.com. Missa inte det och ställ dina frågor direkt till honom.
Det är inte bara vi människor som tycker om att ha mycket tall i skogen. Även konungen gör det. Ja, alltså skogens konung. Många tallplantor får dock älgbetesskador och vi har tidigare under hösten kunnat läsa om dramatiska ökningar av sådana skador. Så vad ska man då göra om man vill ha sina tallar i fred? Ett sätt är att spruta dem med viltavskräckande medel. Och vår reporter träffade Henrik Söderberg och Tobias Pettersson när de sprutade plantor på valfiskens marker utanför Trosa i Sörmland. Och så här säger Henrik Söderberg om varför tallplantorna sprutas vid den här tiden på året.
Ja, vi gör det. Vi vill ju hemskt gärna att plantan ska ha vintrat in, vilket den är på gång att göra. Och sen är det väderberoende så att vi vill ha ganska gott om tid innan snön kommer också. Så att inte det blir frost eller motsvarande, för att vi vill applicera det på en torr planta.
Hur många hektar sprutar ni i år?
Ambitionen är att komma upp över 200 hektar, vilket jag tror vi klarar. Och vi kommer spruta beroende på vädret, men till början på november.
Begränsar ni sprutningen till toppskottet eller behöver man spruta på större delar av plantan, tycker ni?
Alltid toppskottet, det är det enda vi besprutar.
När anser ni att plantorna har nått älgsäker höjd? Hur länge måste man hålla på med besprutningen?
Vi håller alltid på till att plantorna är över brösthöjd. För att vi upplever det att när älgen börjar äta sidoskotten, då slutar vi att applicera på toppen.
Sprutar ni på hela markinnehavet eller gör ni bedömningar att vissa marker passar sämre eller bättre för detta?
Vi sprutar stort sett på alla talldominerade marker som vi har, ja.
Om du jämför arbetet att spruta plantor med annat skogsarbete, hur tycker du det då?
Ja, det är ganska så skönt faktiskt. Jag röjer och går med motorsåg ganska mycket, så det här är ganska så tyst och bekvämt arbete och omväxlande från allt annat, så det är alltid kul med omväxling i arbeten och sådär.
Nu är det en fuktig dag här och det har regnat lite grann på morgonen. Spelar det någon roll för vidhäftningsförmågan av det här viltrepellerande medlet?
Ja, det gör det. Absolut. Det ska ju vara en torr planta helst. Så tidiga morgnar brukar inte funka när det är dagg eller om det är frost på plantan. Då rinner det ofta av senare sen. Så plantan ska vara torr senare runt lunch och sen på eftermiddagen går bra.
Sa Tobias Pettersson på Henrik Söderberg förvaltning som sprutade tallplantorna för att få tallungsskogen att stå emot älgbetesskador. Mer om det och bekämpningsstrategin att kunna ha en stor älgstam och samtidigt plantera mycket tall finns att läsa om i Skogsland nummer 45. Reporter Mats P. Ostelius.
Nu är det dags för nyheter i korthet. Och vi börjar i Asien. Där fortsätter efterfrågan på mejeriprodukter att öka och Indien, som är världens största mjölkproducent, förväntas öka sin mjölkproduktion med 4,5% nästa år. Och det är nytt rekord.
Vi fortsätter med skogen. För hur mycket sämre växer skogsplantor som betas av klövvilt? Det ska Skogforsk ta reda på. I ett projekt ska utvecklingen hos 30 000 plantor jämnt fördelade över landet jämföras. Varje planta ska mätas på höjden och få individuella GPS-positioner. När de blir äldre ska även stamdiametern mätas.
Och nu ska det handla om ett möjligt trendbrott. För på första gången på 10 år ökar antalet grisar i Sverige. Det visar preliminära siffror från Jordbruksverket. Även för nötkreatur sker en liten ökning, medan antalet får minskar för andra året i rad.
Många av er lyssnare har önskat att få följa en bonde mer återkommande här i podden. Och nu är vi stolta över att få presentera vår första poddbonde. Och ni har kanske hört honom för i vårt specialavsnitt med riksdagspolitikerna tidigare höst fick ni träffa bonden, den ekologiska mjölkproducenten Marcus Henriksson på Snätta gård utanför Eksjö. Nu är han tillbaka i en serie där vi kommer att följa honom i hans arbete på gården. Över till hans laggård i Småland.
Ja, vi bedriver ju mjölkproduktion. Det är väl huvudbasen i den här verksamheten här på Slättna då. Så vi har väl för dagsläget ett 100-tal kor ungefär. Som vi bedriver i ekologisk produktion då. Mjölkar med robot. Vi står ju utanför mjölkstallet här. Nu är det ju några år. Det är ju 13 år den här laggården. Tiden går ju snart, så det gör. Vi hade inte robotmjölken från början, utan det har vi byggt om nu då. För 2 år sedan började vi den här processen då, kan man säga.
Hur länge har du varit ekologisk producent?
Ja, den här gården var ju ekologiskt driven då när mina föräldrar drev gården. Så att de började ju då 95 när det började med ekologisk mjölk i det här länet då. Så de var med i början där. Och så, och i och med att det var ett inkört spår och kändes det ganska naturligt att fortsätta.
Du trivs med att vara ekologisk producent?
Ja, det tycker jag, det är prisbilden. Och så har ju gått lite upp och ner. Nu är det väl inte lika fördelaktigt som det var för några år sedan. Men sen är det väl roligt att man kan producera något som konsumenten efterfrågar. Och slippa själv hantera gifter för sin egen hälsa. Om vi ska prata själva gården här så ligger det på en 185 hektar i totalarealen då, som vi äger då själva. Och det är väl 50 hektar åkermark ungefär. Och sen har vi ju en 30-40 naturbetesmarker och lite mossa, så att ungefär 80 hektar öppen mark då, bete och åker, och 100 hektar skog då.
Jobbar du i skogen själv?
Ja, det gör vi lite grann. Så vi gör. Så att, jag har ju några stycken anställda, så att det är ju ett bra sätt att fylla upp lite luckor. Så det.
Vi kan ju gå och titta lite, för jag ser att du har kalvarna ute i kalvhyddor.
Ja, just det. De minsta kalvarna är ute då. De första 3-4 veckorna i sitt liv. Tycker vi funkar bra att ha dem ute då. Så man får frisk luft och de här bitarna. Mm. Sen går de in i kallstall där vi har gruppboxar då. Så de är 7 och 7 istället då. Så att,
hur gör du? Säljer tjurkalvarna, eller hur var det med det?
Ja, det stämmer. De säljer jag till en annan ekologisk köttproducent då. Som köper av mig och en annan mjölkbonde då. Föder upp dem då till både tjurar och stutar, lite beroende vad som passar för säsongen då.
Nu har vi ju passerat sommaren och det har varit en, för oss vanliga som inte är lantbrukare, har det varit en fantastisk sommar och höst. Hur tycker du det har varit?
Ja, det har ju varit, jag är ju lite vanlig människa jag också, så jag tycker det är rätt skönt med när det är fint väder. Men visst, alltså, det är ju väldigt torrt i marken, alltså det. Sen har vi väl fått en, spannmålsskörden går väl hyfsat och så, men vallen blev väl påverkad nu, framförallt tredje skörden. Då fick vi väl inte riktigt de mängderna vi hade förväntat oss då på just vallen.
Mm. Klarar ni foderbehovet?
Ja, det är nog så det skriker. Jag har väl bokat på att jag ska köpa lite grovfoder av en granne här som har lagt av med sina mjölkkor, som trodde han hade lite över. Så att, man får nog vara rädd om grästråna.
Jag ska komma tillbaka hit till gården, men det blir ju när vintern har passerat. Har du några andra planer, projekt eller? Jag undrar, du jobbar lite med snöröjning, var det så?
Ja, just det. Vi har ju en snöröjning, 2 ekipage som går in i huvudsak inne på kommunens gator då, Eksjö, och även lite vägsamfälligheter. Så det tar ju några intensiva dagar när det är snöröjning. Sen håller vi ju på och flisa lite också. För huvudsak till folk som har gårdspannor då, och även köper vi lite flis i närområdet här och säljer vidare då. Så att det är väl det stora i vinterprojekt, och sen är det ju lite med fixa maskiner och det som är utöver det vanliga jordbruksarbetet. Men vi är ju några stycken anställda och vi kör ju även lite med vallmaskinerna på sommaren ute hos andra bönder. Och ja, då vill man ju hitta lite arbete både för traktorerna och de som är anställda på vintern, som genererar lite intäkter.
Sa Marcus Henriksson, ekologisk mjölkbonde på Slättna gård utanför Eksjö. Reporter Marie Henningsson. Och tanken är alltså att vi ska återkomma till Marcus Henriksson hemma på gården. Kanske har du frågor till honom som du tycker att vi borde ställa? Maila till lantbrukspodden@lrfmedia.lrf.se. Bilder från gården finns på vårt Instagramkonto. Och nästa gång vi besöker Slättna är någon gång under senvintern eller tidig vår.
Tidigare i år så var du, Anna, på Orgakvarn i Skärblacka i Östergötland. Det är en liten bykvarn som det inte finns så många kvar av i Sverige.
Ja, precis. Och på Orgakvarn så, förutom att mala konsumtionsmjöl, så tillverkar man även foder till djur. Och en tid efter jag varit där så utfärdes ett larm om att det har hittats rester från mögelgiftet aflatoxin i djurfoder som spåras tillbaka till kvarnen då. Och mögelgiftet hittades i en rutinkontroll på Arlas mejeri i Linköping. Och totalt hade 5 besättningar ätit av fodret, men inga kor blev sjuka. Orgakvarn drivs av bröderna Leif och Lennart Nyman. Och Lennart Nyman sa i samband med det här till tidningen Land Lantbruk att det här var första gången något sånt här hände honom under hans 30 år som mjölnare. Och han sa till tidningen, citat, det är otroligt pinsamt, men för vår del var allt utrett efter 2 dagar då vi fick tillstånd att fortsätta, slutcitat. Orgakvarn är efter sanering och ändrade rutiner igång med produktionen igen. Och Jordbruksverket har ännu inte beslutat om några rättsliga åtgärder ska vidtas.
Ja, och Leif Nyman, han är ju då som sagt en av de som driver kvarnen. Och han är 50 generationens mjölare på kvarnen. Och han är ofta ute själv hos lantbrukarna och hämtar spannmålen. Och så här lät det när du, Anna, besökte kvarnen i våras.
Man kan ju vara på förmiddagen och hämta spannmål hos sin lantbrukare och tjåka lite med honom och hämta och känna och köra hem och rensa in och lagra här. Sen, och på eftermiddagen så kanske man åker ut till bageri istället så att säga. Så att man, liksom, man kan nästan säga att när man levererar mjölet att ja, det här mjölet kommer från den lantbrukaren så att säga. Så att det är kul för liksom, då känner man hela kedjan också så att säga.
Vad är viktigt för dig som mjölnare när en lantbrukare kommer med ett lass?
Ja, det är ju, kvalitetsmässigt är det ju det viktigaste. För liksom, håller lantbrukaren bra kvalitet på sin spannmål så kan jag hålla bra kvalitet på mitt mjöl ut istället. Då. Och det gäller ju även foderproduktion också. Det måste ju vara, man kan ju inte göra guld av grus så att säga, utan det måste ju vara bra grejer från början. De flesta lantbrukare har bra kvalitet på sina grejer så att säga. Det måste ju vara så. Sen kan det ju bli dåliga år för lantbrukare så att säga. Men generellt sett och oftast så brukar det bli rätt så bra skördar ändå.
Och ni har inget labb här utan du kör på känsla och
det är
erfarenhet.
Traditionen så att säga. Ja, precis. Mm. Vi har ju prover från lantbrukaren så att säga som har tagit prov i sin tur med
på vattenhalt
och fantal och sådana saker. Så att vi går på hans siffror och sen smakar vi oss fram om det stämmer med det han kommer med så att säga. Det är lukt och smak och känsel och man tittar på hur spannmålen ser ut helt enkelt så att säga. Det kan ju vara mögelsporer, det kan ju vara lite sånt som man säger. Men i och med att vi hämtar spannmål oftast ut på lantbrukarna så ser vi direkt när vi lastar i bilen så att säga hur det ser ut och hur det luktar och dammar och sådana saker.
Och, och ni kör både valsat mjöl och stenmalet mjöl?
Mm. Så jag har liksom 2 olika sorter. Stenmalet är ju gammal hedligt. 100% av kornet bara nedmalt så att säga. Det valsade är ju, det går ju bort ungefär 30% av det här i biprodukter med vetekli och sådana saker. Så att det är ungefär 70% mjöl får man ju ut av hela kornet om man siktar det.
Många lantbrukare kan ju se hur man odlar spannmål och vete. Och att när man ska tröska spannmålen måste det vara tröstmogen och måste vara rätt förhållanden. Och det är samma sak med mjölet.
Ja, det är ju väldigt viktigt att det är moget som spannmål. För att det är ju det som är känsligaste delen för lantbrukarens del. Att tröska i rätt tid. För liksom, är det inte moget så blir det inte bra för den. Skulle det vara övermoget eller för fuktigt så blir det sämre kvalitet på spannmålen. Så det gäller ju att hitta en optimal tidpunkt att tröska. Det gäller även oss som mjölnare också. Känna oss fram, få justera våra maskiner så det liksom blir rätt struktur på mjölet och sådana saker. Då. Man måste känna sig fram. Det är mycket känsla. Fingerkänsla. Syn också dessutom om att man inte ska få mörka prickar i mjölet till exempel. Så att det är kliprickar eller att man ska få för mycket mjöl i klit. Man vill få en bra utmalning på mjölet samtidigt som det ska vara ett bra mjöl. Vårat mjöl är lite grann mörkare, lite mera växtfiber i så att säga. Så det är lite annorlunda på så sätt.
Sverige är ju ett stort procent av vete. Men vad tycker du att diskussionen är med mjölkvalitet just inom branschen?
Mjölkvalitet det skiljer sig lite grann också. Men jag tycker generellt att vi har rätt så bra standard på mjölkvaliteten och så sätt. Vi är duktiga lantbrukare som får fram bra spannmål så att säga. Så det är inget stick under stolen med det. Men visst, det finns ju konkurrenter utifrån också. Men alla tror ju på sina egna produkter, så att säga.
Sa Leif Nyman, mjölnare på familjeföretaget Orga Kvarn i Skärblacka mellan Norrköping och Linköping i Östergötland. Reporter Anna Nilsson. Nu är det dags för veckans bonde. Den här gången är det en ung men gammal bekantskap här i podden. Det är nämligen Amanda Sjöland, mjölkbonde från Västra Vedåkra i Skåne, som vi följde i Lantbrukspoddens specialavsnitt från Elmia-mässan, där hon visade upp sina kossor.
Hej, det är Amanda Sjöland från J.B. Holstein, en mjölkgård utanför Hörby i Skåne.
Ja, vad händer hos dig just nu?
Vi har precis avslutat 3 dagars klövverkning av korna. Så det har varit fullt upp.
Mm, och du var ju iväg på Elmia för ett litet tag sedan. Och ställde bland annat ut första kalven Sibylla. Som vi kunde följa här i ett specialavsnitt i Lantbrukspodden. Hur gick det för er och för Sibylla i ringen?
Jo, det gick väldigt bra. Vi hade mycket framgångar. Vilket vi är väldigt glada för. Vi hade med 3 stycken krigor. De tävlade i samma grupp där de kom 1, 2 och 4 och sedan vann bästa och näst bästa kriga. Och sen gick vi vidare med Sibylla som tävlade i gruppen äldre första kalvare. Hon vann sin klass och sen tävlade vi även med en andra kalvare som heter Tora. Hon vann sin klass, vann bästa djur och blev intermediate champion. Sen blev hon även den tredje bästa av alla mjölkkorna då i rasen Holstein. Och den sista kon vi hade med, Donna Kay, hon tävlade i 3:e kalvarklassen. Och hon blev 1:a med bästa djur. Sen blev hon reserv senior champion, vilket är näst bästa äldre ko. Och hon blev även den näst bästa kon i rasen Holstein.
Oj, vad riktigt stor slam där.
Mm, jo, det gick väldigt bra.
Och du hade med dig då 3 krigor och 3 kor med dig till Elmia. Vad betyder det här guldregnet?
Vi är väldigt glada. Vi har firat lite med de anställda, de som mjölkar och andra på gården och så. Med lite vänner och så. För att, ja, det är väldigt kul. Många års arbete bakom. Dels med avel och sen många som hjälpt till med förberedelser och så. Så att det var väldigt kul var det.
Och har du några fler tävlingar planerade framöver?
Ja, vi har planerat in att öka till mejlutställningen nere i Malmö som är i mitten av februari nästa år.
Ja, så det gäller att ladda nu då redan nu?
Ja, vi börjar kolla korna som kalvar nu som blir liksom i lagom form. Så om det är någon som kan passa och åka och så. Så att, och sen börjar vi snart då med träningen.
Mm. Och till sist då, vad önskar du mest just nu?
Ja, jag är ganska nyutbildad egen seminar. Så att jag har börjat seminera hemma på gården. Så jag hoppas på många driktigheter efter favoritkorna.
Sa Amanda Sjöland, mjölkbonde från Västra Vedåkra i Skåne. Reporter Anna Nilsson. Och bilder och film från när Amanda visar upp kossan Sibylla i ringen på Elmia-mässan finns på vårt Instagram-konto.
Lantbrukspodden är slut för den här gången, men vi lever såklart vidare i våra andra kanaler. Du hittar oss på Instagram, Facebook och Twitter. Och på dessa ställen heter vi ju såklart Land Lantbruk. Fler nyheter om skog och lantbruk hittar du på vår webbsida, lantbruk.com. Och missa inte vår chatt där med Livsmedelsverkets representant om opastöriserad mjölk, nu på måndag den 11 november.
Och sen så finns vi ju såklart i tidningarna Land, Lantbruk och Skogsland med ännu fler nyheter. Nästa avsnitt av Lantbrukspodden kommer den 21 november. Då hörs vi igen.